Hej och välkommen till ett specialavsnitt av Fallet, en grävpodd från Aftonbladet. Här kommer en sammanställning av extra material som inte fick plats tidigare. Jag heter Anders Johansson. I granskningen av Samirs fall har jag fått fram massor av material i form av dokument och intervjuer. En del har inte haft tillräckligt stark koppling till själva mordfallet. En del har inte passat in i den löpande berättelsen. Egentligen ville jag med också de här delarna, men i sista stund tvingades jag ta bort dem. Bland journalister kallas detta Kill Your Darlings. Under seriens gång har de här delarna blivit så många att de nu räcker till minst ett helt eget program. Och eftersom de här delarna ändå säger något om Samir och hans situation, så jag har sammanställt några sådana darlings som ett komplement. Lillebrors och pappas namn är som tidigare ersatta med ett pip. Systern Maria berättar hur hon hade hoppats få en slapp pratid hos Samir när han drev kafé i Djursholm.
Samir har ju, som du var inne på, han har ju suttit i fängelse mycket. Han har begått brott och ganska under många år, men hur har du tänkt? Du har aldrig tvivlat att ja, det kanske var Samir som ändå gjorde det här?
Nej, aldrig. Aldrig. När jag var busig och sprang runt på stan när jag var ungdom, så brukade min morsa ringa till mina syskon för att de ska ringa till mig och skälla på mig. Vart är du? Du kan inte gå ut på och vara ute så här sent. Jag tror att Samir var den som var ödmjukast av mina syskon. Och då pratade vi Samira och Samir. Samir var ju, han skällde aldrig på mig faktiskt. Jag kände aldrig någon sån här. Jag praktiserade en gång när han hade en kafeteria eller restaurang ute i Djursholm. Så praktiserade jag som om jag var 14 år gammal. Och så på den tiden så rökte man ju inomhus. Så då hade vi någon paus där efter lunchrasten och så tände han en cigg och så tittade han på mig och bara: "Här, vill du ha en cigg?" Och jag bara: "Nej, jag röker inte." Han bara: "Men försöker du lura? Jag ser ju, du röker ju." Och jag bara: "Nej, men jag röker absolut inte." Men jag rökte ju. Men när jag ville, jag skämdes ju liksom. Men han var ju skön. Så han bara: "Nej, men jag tar en cigg, vad fan du?" Liksom, han var inte så. Men jag kommer ihåg att han skrämde mig en gång. Han, inte skrämde mig, utan han försökte liksom. För vi hade ju inte så bra kontakt. Jag fick ju praktisera hos honom när jag gick i skolan. För att jag skulle praktisera på någon restaurang. Och så tänkte jag, ja, men det blir chill. Då kan jag komma och gå lite hur jag vill. Och det är hos brorsan. Och så kan då skriva jättefina referenser därifrån. Liksom. Så nej, men ändå. Du ska komma tid. Varför är du sen? Jaha, okej, okay, ja. Då fick jag lite på fingrarna, så då var jag tvungen att komma i tid. Och sen så praktiserade jag där, minns jag. Och så vi hade ju alla de här syster, bror, fan vet jag. Vi hade ju inte de här tid. När man sitter och pratar eller att man sitter och kollar på tv. Och bara, alltså vi levde ju aldrig ihop. Jag träffade ju dem en gång per år när jag fyllde år. När mamma bjöd över dem och sen några andra gånger, till exempel nu när jag praktiserade där, då såg jag honom lite. Så kom jag ihåg att han visste ju att jag var lite busig, eller den åldern när man liksom, när man är ute och
testa gränser
och man är ute och krökar och men det som hör till ungdomen liksom. Och då kom jag ihåg att han berättade för mig att: "Ja, vet du Maria, det var en gång..." Jag vet inte om han ljög eller vad han hittade på, men då berättade han att det var några två tjejer som var syskon som gick i min klass i Tensta. Och det var ju två jättefina tjejer. Och de lyssnade upp sina föräldrar. De gjorde aldrig något fel. Och sen en dag så tjafsade de med mamma och pappa. Och då rymde de hemifrån. Och så hamnade de på en fest. Och det här var enda gången de hade liksom gått emot. Och så provade de att ta droger för första gången. Och så tog de en överdos och så dog båda två. Och det här satte ju skräcken i mig för narkotika. Jag kommer ihåg den idag. Han minns inte det här. Jag tror inte ens att det här är sant. Men som 14-åring så trodde jag på det här. Så jag har varit så jävla antinarkotika så jag var liten. Och hur jävla jobbigt jag än har haft det. Och haft det runt omkring mig bland vänner på fester och allt sånt. Så jag har varit superanti.
Mm. Och det är
på grund av den här historien. Han kommer nog inte ihåg om jag skulle fråga honom.
Psykoterapeuten Yvonne Derans, som hade kontinuerliga samtal med Samir när han var på Långbro, berättar.
Som jag har jobbat i hela mitt yrkesliv. Man jobbar i ett ärende och så släpper man det över. Det här ärendet har jag aldrig släppt. Jag har aldrig släppt det, för att det var någonting som det upprörde mig nog så enormt.
Vad var det som upprörde dig?
Jo, att jag var ju innerst inne helt övertygad om att Samir talar sanning.
När han sa att det inte var han.
Ja. Ja, alltså jag bara, men det här är ju en känslofråga mycket, men efter alla de samtal vi har haft och alla, vi stod varann ganska nära, jag tror faktiskt att han hade förtroende för mig.
Det tror jag också.
Ja, jag tror det. Och nej, att han skulle ha ljugit i det, nej, jag är för gammal och erfaren för det.
Men
som sagt, har man inte varit med och sett händelsen, då vet man ju aldrig riktigt säkert någonting.
Nej. Men nej. Alltså, du som ju i ditt yrke, som ju har träffat, förutsätter jag, en enorm mängd människor som har bott både det ena och det andra. Och...
Ja då. Och jag tror inte på alla, det ska man tala om för dig.
Nej. Dit jag vill komma, det är, för det, är det som är en specialitet hos er. Och är lite grann att man kan bedöma människor.
Ja, jag inbillar mig det, eller jag anser det själv i alla fall. Så att om jag kan hjälpa Samir i det här, så gör jag jättegärna det.
Och så här lät det när vi började leta efter skolkatalogen.
God morgon, Anders.
God morgon, Samir. Hur står det till?
Jo, det är bra. Själv
då? Ja, då, det är prima. Det rullar på här. Härligt. Det är bra.
Härligt.
Du, jag tänkte bara höra lite kort med dig. Har du kvar de där gamla skolkatalogerna?
Ja, det är lätt känns det faktiskt. Jag tror inte det. Men jag ska fråga... Nu tänkte jag fel.
Ja. För annars så får vi försöka hitta dem på något sätt. Det var bara det jag tänkte. För att då får vi börja leta på skolor och andra ställen. Skolkataloger 86, Kämpingeskolan.
Kämpingeskolan? Ja just det, vänta. Vänta, då tänkte jag rätt. Vänta, jag har min fru här.
Ja.
Två sekunder bara. Jag satt och tänkte tillbaka till... Kämpingeskolan 86, när det hände... när jag gick nian, vilken klass gick du då? Gick du i sjuan? Finns det någon möjlighet att... inte klasskort, men alltså... Vad heter den? Skolkatalogen. Har du någon? Okej. Vi har dem någonstans. Är det gamla källan där borta?
Ja.
Eller här?
Ja.
Det är Anders, advokaten. Nej, inte på mig. Nej. När det där mordet hände, när jag tog min pappas kläder, då gick jag ut. När jag gick ut så träffade jag en tjej. Om jag ser foton, då kan jag nästan säga till 100% att jag kommer hitta henne på fotot. Alltså då kan jag peka ut henne. Så vi måste ha katalogerna. Vi går ner i källaren under helgen här.
Ja, precis. Och lyckas det inte under helgen? Jag hoppas, jag håller tummarna, för annars så får vi försöka spåra dem på något annat sätt.
De måste ju finnas. Alltså jag menar, gamla skolkatalogerna det ska man ju kunna gå till skolan och leta
ja,
fram. Jag ska luska. Jo.
Jag gör det. För ibland så har man tur. Jag tror inte de är skyldiga att arkivera det. Men
nej,
ibland så gör de det i alla fall.
Ja. Och nej, men det är sant faktiskt.
Här hör vi pensionerade kommissarien och kriminalteknikern Sonny Björk tala om de övriga skador som mördare Jeanette hade. Däribland skrapskador som skulle kunna komma från gärningsmannens naglar. Sonny Björk har även synpunkter på rättsläkarens utlåtande.
Styrmamman som mördades här, hon hade ju även några andra skador, noterade rättsläkaren, som var utöver knivskadorna.
Hon hade någon rispa på halsen, på hakan bland annat.
Ja, precis. Mm. Ja. Och då skriver hon att skadan i ansiktet härrör från tangentiell verkan av måttligt vast föremål, till exempel naglar.
Mm.
Och så ser man då hur Samirs naglar har sett ut. Och då noterar hon här, inga synliga skador på halsen, fram eller baksida, på bålens fram eller baksida, på överarmar, underarmar. Och så noterar hon, helt kortklippta, rena naglar på båda händerna.
När gjordes levande besiktningen? Hur långt efteråt var det?
Det gjordes på eftermiddagen.
Samma dag?
Ja, precis. Ja.
Jag kan ha försökt mig ut och tvätta och så vidare. Men klippa naglarna har ju sannolikt inte gjort. Så.
Nej.
Så att, och det fastnar ofta lite blod under naglarna ändå. Om det nu så att det är svårt att få bort alltså helt och hållet. Så.
Ja.
Hon har inte tagit något nagelskrap heller. Så det...
Nej. Borde inte det ha gjort?
Jo, det gör man ju alltid idag. Va? Både på offret och på gärningsmännen.
Mm. Kan du förklara varför tar man nagelskrap?
Ja, det är ju för det är ett ställe där det ofta fastnar. Även om du tvättar det så kan det ligga kvar under naglarna. Och med dagens känsliga DNA-analyser så behöver du inte speciellt mycket för att det ska finnas lite vävnadsrest eller lite blod eller någonting där. Och offret gör man ju det. Det är ju väldigt viktigt att göra.
Mm.
Och det har man ju inte gjort här heller, vad jag kan se, något nagelskrap ifrån offret. För det kunde ju ha tytt på då att hon har rivit någon då. Och det vet man ju inte vem det i så fall vad som hade funnits under hennes naglar.
Nej.
Så att,
för vid den här tiden visst gjorde man väl nagelskrap?
Ja, det gjorde man.
Mm.
Absolut.
Varför gjordes det inte här, tror du?
För att man trodde att det var klappat och klart. Hon har ju fått kännedom om hur det här gått till och så vidare innan. Och det är också en sak jag vänder mig mot, att rättsläkarna ska ha kännedom om ärendet. Vad som är känt i ärendet, hur man misstänker att det gått till och gärningsmän och alltihopa det här. Vilket gör att de också får lite kognitiv bias i det här. De tycker att det här är inte så noga, det vet han, har erkänt, det är klart. Och det blir en utvidgad rättsmedicinsk obduktion, men de tar inte så hårt på det. De bryr sig inte så mycket om spårsäkringen.
Nej.
Vilket gör att när det sen blir ifrågasatt så är det inte en fullödig obduktion. Alla spår som har funnits har inte säkrats. Och det är likadant i sängen och brottsplatsundersökningen också. Att jag tycker det är väldigt lite bilder över sängen och så vidare. Och att man även där har klart för sig att han har erkänt, han har berättat. Och brottsplatsundersökningen stöder det han säger då. Och det gör den ju naturligtvis. Men sen är det frågan om han har gjort det här. Eller om det är någon annan.
Här hör vi psykiater Per Henriksson om sina intryck av Samir när han vårdades på barn- och ungdomskliniken på Långbro.
Men ni såg inga spår av några psykiska störningar när han var hos er?
Alltså, nu kan jag ju inte svara på, för att jag var inte den enda som såg Samir, och jag såg ju inte honom jämt på något sätt eftersom jag inte jobbade inne på avdelningen. Men jag hörde inte att det skulle vara något speciellt. Jag förstod att han var frustrerad ibland, det kunde jag känna. Vilket jag mer sen satt i samband med att han egentligen undrade, vad gör jag här?
Ja, precis.
Men jag kan säga så här, jag var övertygad om hans oskuld. Och när han kom och berättade det här för mig så var det för mig mycket sanningsenlig historia han gav. Och det för mig stämde det oerhört mycket väl. Alltså det blev en så mycket bättre bild. Jag visste att hans pappa var ganska knepig man. Inte för att jag gjorde någon undersökning på honom själv och sådär, men det, ja, han hade ju, vad jag förstod, hade ju pappan en gång varit våldsam mot hans mor också, och så att pappan hade svårigheter med aggression. För jag kommer ihåg att det var att Samirs pappa var med i oberäkning, och att han hade en väldigt gullig syster och mamma som på något sätt ganska väl förklarade att han var hade en ganska god trygghet från mammas sida.
När vi träffar Birgitta Lardell, pensionerade socialsekreteraren, berättar Samir också om sista middagen med sin pappa och då de allra närmaste anhöriga hade samlats.
Jag hade ätit middag med min mamma och pappa och syskonen på ett normalt sätt. Och jag bara kände, herregud, nu har jag min mamma här. Jag har min styrmamma här. Jag har mina syskon här. Jag bara, wow. Jag är fan lycklig. Det är inte många som får uppleva det här. Jag bara, det här är så fantastiskt. Och han, när han gick bort, den natt, den dagen när jag hade allihopa där, det lyste i min fars ögon. Det gnistrade han. Jag tror att han, är jag redan i himlen? Är det sant? För jag tror han har bara sett min mamma en, två gånger på den här långa tiden. Och då blev det ju så våldsamt. Alltså, det är så starkt mellan dem där. Så han kan inte ha trott sina ögon när han såg allihopa där. Hur jag kunde ta till allihopa i familjen. Mm. Och där blev ringen sluten. Och det var där, den dagen dog han. Mm. Där tror jag att han fick en frid någonstans. Han såg alla syskon, alla, till och med hans fru, första fru, min mamma. Mm. Där han egentligen ville döda först. Han ville ju döda henne. Det var därför hon försvann. Mm. Och där fick jag svar varför min pappa, min mamma försvann när jag var 10 år. Mm. Och det var så fint och det var så vackert. Och det kommer jag leva resten av mitt liv. Liksom, att, och våga göra de här sakerna som man har varit rädd för.
Kriminalkommissarie Hans Strindlund reflekterar över vem som kan vara mördaren.
Det du berättar hittills, det gör jag, finns ju all anledning att tro att det finns all anledning och grund för att pröva om det har inte blivit korrekt hanterat det här 1986. Och det står jag för alla dagar i veckan om man säger så. Och min största grund till det är det att när det är så besinningslöst våld, då bör det vara en att du har en historik bland den här 15-åringen att han har alla möjliga bokstavskombinationer och besökt de flesta psykinrättningar i Stockholmsområdet och hit och dit så här, och varit våldsam tidigare under det, så jag, annars tror inte jag att man, hittar man inte det redan där har du en grund för att ifrågasätta om det här verkligen kan vara rätt. Ja.
Däremot som det som är känt är att han har inte alls varit sjuk tidigare. Däremot så har pappan misshandlat både biologiska mamman tidigare och kvinnan tidigare.
Ja. Han fyller ju den andra vågskålen med råge. Och man kan se det bara statistiskt. Det säger nu och så här, det är ju där de finns, de där, alla. Och sen finns det ett undantag då som bekräftar regeln. Va? Annars är det ju där de sitter, vet du. Eller hur, det vet man ju. Det är ju i den gruppen som vi snackar om nu. Det är där de hittar mördarna. 99 gånger 100.
Kompisen Mehmet minns morddagen mycket tydligt. Här berättar han också om hur ett möte på socialen urartade.
Just den dagen då, så minns jag att jag på kvällen hade fått veta att Samir faktiskt hade köpt en helt ny crosscykel. Och det var ju 80 kubikare som vi befattade oss med, va?
Ja.
Det var det ju, storleksmässigt och så. Och det var väldigt, väldigt intressant givetvis att få titta på den nya cykeln han hade. Jag hade ju också under samma period då Samirs andra en OR som den heter Det ska nog vara en Suzuki OR. Ja. Eller så är det en Yamaha. Den var i min ägo då, så att det var hans. För vi hade ju den här gemensamma då källarlokalen, cykelrummet som vi hade tillfälligt då som en meckarverkstad för crosscyklarna. Och vi skulle som sagt var träffas på dagen, under dagen. Så jag var uppe ganska tidigt och var nere i det här rummet. Jag minns inte klockslag och så. Jag minns bara att det var ganska tidigt. Och sen stod jag på gården och det här var ju Hällbybacken 14 då. I Rinkeby.
Ja.
Och Samir bodde alltså i...
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I Tensta.
Just det.
Och som jag nämnde för det också då, så var det inte många som var accepterade egentligen från Tensta till Rinkeby helt enkelt. Det har sina många olika förklaringar, men det var väl skillnad på inställning och kultur, tror jag.
Ja.
Och som jag minns det då, så stod jag utanför porten på Hällbybacken 14 när en bekant kommer springande från riktning Tensta.
Ja.
Och jag känner igen honom och jag ser att hans sätt att springa på inte var vanligt. Och han hojtade någonting också när han såg oss. Ja, det var jag, det var min bror och det var ytterligare en person. Och han ropade och hojtade någonting. Den killen som kom springande. Och vi mötte väl upp honom lite grann där. Varpå han då säger att de har tagit Samir. Och då blev ju hus i helsike mentalt för oss då. Vem har tagit Samir? Polisen har tagit Samir. Vad fan säger du? I vår reaktion. Vad har hänt? Och då kommer nästa chock då. Han har dödat sin mamma. Det var ju liksom tre olika punkter här som man skulle ta ställning till och försöka få något vettigt ur honom. Men han bodde ju då nära Samir och var från Tensta. Och kom med budskapet, så att säga. Så då sprang vi gemensamt faktiskt till Samir då, till Tensta.
För det här var alltså samma dag som det hände?
Jajamän. Det här är väldigt tätt efter alltså som det har skett. Han har väl egentligen bara hunnit se när polis då förmodligen har tagit Samir och förmodligen då från platsen. Så att han har sett det hela.
Ja.
Så att det är samma dag, ja. Och vi springer ju gemensamt. Han följer med till Tensta då. För att se vad vi kan få veta om det inträffade. När vi kommer till platsen så står en del människor där och jag minns att vi kommer inte så nära in på heller. Han satt uppgång och så. Och vi ville väl inte heller riktigt kliva på mer än nödvändigt. Vi visste att Samir inte fanns i omgivningen heller. Att det var en extraordinär situation givetvis.
Ja.
Men vi försökte få så mycket information som möjligt där genom folksamlingen och så. Men det var en stor chock. Vi förstod inte hur något sånt här kunde liksom påstås ens om just Samir faktiskt. Det var en stor chock.
Att han hade mördat sin mamma alltså?
Ja, givetvis. För som jag sagt då liksom att det stämde, det kunde stämma på så många eventuellt, men just inte Samir i alla fall. Men just det var, det framgick då att han skulle ha dödat, bragt sin mor om livet.
Just det.
Det var en fullständig chock. Ett, att det skulle vara möjligt. Två, att hans mamma, vi hade ingen som helst aning om att det skulle vara någonting konstigt mellan dem.
Samir jämför sig själv med sin son, som idag är lika gammal som Samir var när han dömdes för mordet.
Häromdagen så satt jag är en vän. Vi satt och pratade om hur våra barn har vuxit upp. Och nu ska min son, han är 16 år, han ska övningsköra med mig och allt det här. Och då jag bara tänkte jag tillbaka, men herregud alltså, du är bara en liten kille. Och då såg jag mig själv i han. Alltså hur skulle han, alltså om det hände någon sån här, hur ska han åka in på fängelse eller gå igenom det som jag har varit med om? Alltså det finns inte någon. Och då får jag tillbaka den här känslan. Fan, vilken grej jag har varit utsatt för när jag var 15 år. Och bara liksom in på häktet. Nu ska du liksom ta på dig ett mord som du inte har begått. Och så ska du genomgå det här. Alltså. Från häktet till ungdomskliniken. Och jag säger, det är ett mirakel att jag står här. Jag har ju varit nära döden så många gånger. Jag har satt pistolen i huvudet. Jag orkar inte leva. Jag vill ta självmord.
Mm, och precis.
Och det, jag tror människan har en viss kapacitet. Och någonstans där, när allting har tagit slut, allting har bara runnit ut, att någonstans så har jag fått krafter igen och liksom komma tillbaka. Och det är jag väldigt tacksam för. Att jag har liksom på något sätt. Vi är överlevare. Vi lever för dagen på något sätt. Det låter konstigt, men jag, det är kanske därför jag står här idag. Och att jag ser min fru, mitt barn på ett helt annat sätt idag.
Och här hör vi advokat Sargon Dibasso och hans synpunkter på domstolens hantering av fallet 1986.
Men i det här fallet så har man inte ens reflekterat över att det kan ha varit ett falskt erkännande. Utan att man har bara köpt det rakt av från precis alla inblandade, va? Alltså det börjar med en polis som inte granskar och ifrågasätter erkännandet. Det kommer till en åklagare som synes inte har tänkt någon annan tanke än att Samir är den skyldiga. Det landar hos en advokat som i och för sig idag inte kommer ihåg ärendet. Och sen på domstolens bord som bara rakt av köper ett erkännande. Helt i avsaknad av någon vettig analys och någon stödbevisning överhuvudtaget. Och därtill så bemödar sig inte domstolen att ens förklara varför det här erkännandet ska vara sådant att det kan ligga till grund för domstolens bedömning, utan man hänvisar egentligen bara till åtalet och säger han har erkänt och det finns lite material som det hänvisas till i åtalet, alltså ska han dömas. Och det är, skulle jag säga, det tillvägagångssättet från domstolshåll är inte okej idag. Man hanterar inte det på samma sätt idag, utan man har förstått faran med det och hur illavarslande det är. Och idag är domstolarna mycket mer vakna på den här typen av problematik och hanterar den här situationen annorlunda.
Just det.
Sen var det ju också så här faktiskt att förundersökningen öppnades ju på nytt efter 1,5 år när Samir ändrade sin version.
Ja.
Och ändå så gjordes nästan ingenting.
Nej, och det händer ju ibland, och jag tycker det är lite intressant när man tittar på de åtgärder som vidtogs, som i grund och botten bara handlar om att förhöra Samir på nytt. Och så satte man någon form av vittnespsykolog bredvid honom som skulle spela någon form av sanningsbedömare, och med utgångspunkt för det så la man bara ner, så att säga, förundersökningen. Min känsla av det som vidtogs i samband med, så att säga, återupptagandet av förundersökningen, det var bara åtgärder som syftade till en enda sak. Det var att begrava det här ärendet igen. Det var det som var syftet med att vidta de där åtgärderna. Man ville inte seriöst gå till botten med det här. För då hade man ju givetvis åtminstone tagit kontakt med pappan, som var den utpekade alternativa gärningsmannen i det här scenariot. Men man har alltså överhuvudtaget inte närmat sig honom. Inte vidtagit en enda vettig åtgärd för att granska hans uppgifter. Och det ger anledning att dra slutsatsen att det var inte ett seriöst försök att komma i åtnjutande av någon sanning. Utan det där syftade bara till att en gång för alla begrava det som var den materiella sanningen.
Att Samir var oskyldig.
Att Samir var oskyldig. Det är min uppfattning. Och sen kan det ju väl vara så, va? Och det ska jag liksom inte sticka under stol med. Det kan ju väl vara så, och det får man ju nästan anta, att åklagaren nog trodde det. Och polismyndigheten också trodde att han var den skyldiga gärningsmannen, va?
Mm.
Men givet är ju att när förundersökningen återupptogs så var det ju ingen seriös ansträngning att, så att säga, gå till botten med Samirs uppgifter. Det tycker inte jag. För att då hade man ju instinktivt självklart vänt sig direkt till den alternativa gärningsmannen. Det första man gör, och gå till botten med precis allt han har påstått i tidigare förhör. Och stämma av det med alibin, stämma av den tekniska bevisningen på det sättet som vi har gjort nu 30 år senare. Inget av de utredningsåtgärder som har vidtagits i samband med det här ärendet, inget av det i princip företogs ju då, vilket det borde naturligtvis ha gjort.
Sambon Katja berättar om första tiden tillsammans med Samir och hur han blev en del av hennes familj.
Samir har ju berättat jättebra och tydligt själv också, men vad tror du, hur har den här domen för det här mordet påverkat Samir?
Åh, gud, ja. Ja. Det är liksom ingen snack om saken.
Men hur?
Men hur?
Hur har domen påverkat?
Alltså, det finns så många. Jag har funderat så mycket på det där. Hur hade det sett ut om den här domen, alltså om polisen hade gjort sin sak rätt från början? Och det är så skönt att när vi har pratat om det, om det har varit jag, Samir och vilka det nu har varit på plats och vi har pratat om det, så har man alltid pratat liksom att om de bara hade engagerat sig lite mer, så hade de fattat att han inte är kapabel till att göra det här, eller att han bara, att han var liten och sådär, och i storleken liksom, att det inte var, att Samir inte var 1,90 lång och hade, kunde, nu var ju han mycket mindre och du var smal och så vidare. Och det var, fanns många saker som vi som inte, alltså vi som, när vi bara satt och pratade om, förstod att polisen har inte gjort ett ordentligt jobb. Så det fattade man. Men sen tänker jag också att socialtjänsten gjorde helt galet. Vad hade hänt om socialtjänsten hade agerat? Men sen klurade vi ut att då var du vuxen när du räknades som vuxen.
Det var 2 månader kvar innan du fyllde 18 år.
Jaha, så du var inte 18 än?
Nej.
Så att du vet att bara där har ju socialtjänsten brustit.
Jag tror att du kom ut i i september där någon gång och du fyller ju i november. Så att du hade en och en halv eller två månader kvar. Och sen har jag läst också, jag tror det var hon som vi ska träffa imorgon
ja.
Som
Birgitta Lardell.
Ja, hade sagt att det var egentligen ingen i socialtjänstledamöter som tyckte det här var bra, men de såg inget bättre alternativ
än att
att du ja, för du var ju nästan vuxen också.
Därför att jag jobbar ju själv idag i socialtjänsten. Ja, det här är väl också ett resultat av att man det var väl lika bra att man utbildade sig själv till socialtant liksom för att förstå hela den här grejen. Men så alltså det är så fel som det bara kan bli så som de har gjort. Så att de borde man också nita till om man hade ork. Men det kommer ju aldrig hända. Men alltså det är ju sån här... Hur tänkte de? Eller har de ens tänkt? Utan det har ju också varit någon slapp. Mm. Det har varit slappt. Mm. Eller så har vi också diskuterat att det här var för 30 år sedan. Då kanske man tänkte annorlunda. Och hela den här biten. Sen har vi ju diskuterat många gånger om att Samir har bott på barnhem, kors och tvärs. Och det har ju också påverkat.
Ja, men jag tror man måste...
Och sen att du på den tiden, alla ni barn som var barnhemsplacerade på det här och man skickades kors och tvärs, för det har ni gjort, syskonen. De har fått vara tillsammans och de har separerats för att sen bli tillsammans igen och separerat. De har ju varit såna här experiment. Krasst. De har experimenterat på er.
Ja, men jag kan säga så här att socialtjänsten där hade man lyssnat på mig på riktigt, med stor öron vad jag säger, då kanske man skulle tänka på ett annat sätt. Men de gjorde det så enkelt, ja, men det står ju här på pappren att du är mördaren. Och 1 + 1 = 2. Ingen diskussion, man gick efter papperna.
Men vet du vad, att, nu vet inte jag exakt hur lagarna var på den tiden, men rent krasst sådär att som du var inte ens vuxen då. Så de borde ha hjälpt dig att tänka.
Riktigt, ja.
Ja. För så gör man idag. Så jävla stor skillnad kan det inte ha varit.
Du var alltså 20 år och då var du 22.
Han var 21. För vi började hänga i augusti månad. Och då hade inte du fyllt 22 än.
Ja, jag har ingen mening av
det. Nej, men jag har ju koll på det. Du fyllde i november.
Ja,
ja.
Sen har ju Samir haft en, vad ska man säga, en nu kan man säga brok i bakgrund när man tittar tillbaka.
Ja, det kan
tillbaka.
Man ju lugnt påstå.
Men om jag tänker, jag tänkte så här, allt som sen hände under ganska många år, du tänkte aldrig att nej, han kanske har gjort det här ändå.
Nej, vet du. Samir har ju gjort många. Han har ju gjort många saker som kanske inte tillhör normaliteten, om man säger så. Bland annat då. Rånat banker och allt vad det här är. Men det har aldrig funnits en enda sekundstanke. Alltså tvivlan på att Sami kanske skulle eventuellt kunna möjligtvis ha begått det här mordet. Det finns inte. Och det vet jag att alla man har pratat om det här, för det har man ju pratat om genom åren med flera som känner Sami väl sedan den tiden. Så det har aldrig funnits några tvivel. Inte en enda gång.
Det är första gången jag hör det här. Alltså så här.
Men kommer du ihåg då när ni blev tillsammans, när ni blev ett par, om vad sa dina föräldrar, vänner? Med tanke på den här
domen. Om vi säger så här, vännerna, det var ju lugnt för alla kände ju till Samir redan. Så då där behövde man liksom inte förklara. Men sen när det kom till min familj så faktiskt så bildade sig min mamma en helt egen uppfattning. Så att när hon fick höra det här, så hon tvekade ju inte heller en sekund. Hon var mer som att, men herregud, vad har den här pojken egentligen varit med om? Och lite mer så här, det är ett under att han fortfarande lever. För jag menar, från att hon får reda på det, så har ju redan Samir hunnit sitta inne i fängelse. Alltså hon förstår att han har haft en jättebra, liksom, jobbig bakgrund. Så hon var mer imponerad över, men herregud, hur har han överlevt allt det här? Så hon var ju mer imponerad över den här killen. Samir, alltså.
Just det.
Så att när jag hämtade hem Samir första gången, eller ja, tog med honom hem. Och till saken tillhör ju den att det är så sjukt.
Vad
ska du göra då? Kommer du ihåg att du, första gången jag ska ta med mig hem Samir, ta med mig Samir hem, det är julafton. Samir har muckat. Det här tillhör ju inte heller normaliteten, att man tar med sig hem sin pojk, alltså ska presentera pojkvännen för familjen. Nej, men då hämtar jag dig från storbodanstalten.
Ja, raka vägen.
Raka vägen hem.
Ja.
Och då vet ju mamma om att Samir finns, för att hon har ju då klurat ut att Samir ringer vid vissa tillfällen, alltså vid vissa tider, och jag skriver väldigt mycket brev och det kommer brev tillbaka, så hon har ju klurat ut att det är någonting som lite sådär, och så kommer det fram då att ja, men han sitter inne och sådär, och ni pratar även på telefon, så att hon har ju bildat sin egen uppfattning under tiden. Så du vet att när jag hämtar hem Samir där, då öppnar hon dörren och liksom står så här med öppna armar och säger välkommen hem.
Ja, det var fantastiskt.
Och det säger ju också någonting.